Amen. Oh, ni förde oss verkligen in i hans närhet. Tusen tack, Bea och Jennifer. Varsågoda och sitt. Vilken härlig kväll, vilken härlig gudsnärvaro. Ska vi se, den sidan mest populär, men jag ställer mig i mitten. Det är helt okej. Härligt att få komma tillbaka. Tack för inbjudan. Jag säger alltid Elisabeth och gänget, för jag vet ni är flera stycken som står bakom det här. Det här är ju andra kvällen av tre den här hösten. Sista kvällen den här hösten då, så har vi den 6 december. Och när Elisabeth hade frågat mig, så det var nog i våras någon gång, så bara fick jag till mig en gång i bön om att alla de här tre kvällarna skulle ha ett tema temat då, som jag kallar "Det finns mer!" Utropstecken, utropstecken, utropstecken. Så det spelar ingen roll vem du är, hur mycket du har fått möta av Herren, höra från Herren, bli använd av Herren. Det finns mer! Jag tror att en dag när vi kommer till himlen så kommer vi inse att vi har bara hämtat lite grann ur hans skafferier. Vi har bara mött han lite grann. Vi har bara liksom skrapat på ytan. Förra gången så talade jag om mer av Jesus och mindre av mig. Och det är så underbart det du delar här, Elisabeth, i början. Att för livet handlar ju verkligen om att lägga ner sitt egna så att vi kan få tag i hans. Jag brukar tänka som en begränsad behållare, om man tänker våra liv. Och om vi vill ha väldigt mycket av oss själva, då blir det inte mycket av Jesus i våra liv. Men om vi vill vara tomma, då kan vi ha allt av Jesus. Men vi kan ta både och. Så det är väldigt härligt, det är grunden till allting. Att kunna ta emot, att både kunna få mer av honom och kunna bli brukad mer. Det handlar om att vara en tom kanal, att vara tomma helt enkelt. Och jag tror att det är en daglig överlåtelse när vi lägger våra liv, precis som du både bad och sa, Elisabeth. Vi lägger våra liv på ditt altare, här är vi. Ta oss, bruka oss. Det är det enda egentligen både Gud behöver och söker efter. Våra liv som läggs där. Som säger, här är jag, ta mig. Han ser inte på det yttre. Innan jag går in i mitt budskap för idag, som jag kallar mer av det profetiska. Och jag upplevde så starkt att detta var budskapet för den här kvällen. Och jag tror inte att det är en slump att just du är här. Utan Gud vill förlösa mer av det profetiska i och genom ditt liv. Men innan jag kommer in i just den undervisningen så vill jag bara säga, det kan ju hända att det är både någon ny här ikväll eller som inte var med förra gången och så vidare. Men där ute på det runda bordet så ligger en hög med båda mina böcker, Guds högre tankar och vägar och fullbordet ur dina syfte. De är gratis, så det är bara att plocka med. Det ligger också ett wow-kort med härliga saker man kan ha i Bibeln eller på kylskåpet eller på nattusbordet och bekänna om sig själv. De är dessutom klockrena att ha som bokmärke. Funkar perfekt att ha bläckpenna och stryka över. Den är så här lagom tjock liksom. Det är bra när man som jag vill stryka under mer än halva böckerna man läser. Sen vill jag också säga att det här är ju wow-kvällar. Och om man skulle på något sätt vilja jämföra wow-kvällarna som vi har på lite olika platser, så kan man säga att det är alfakursen. Men så finns det en betakurs också. För dig som vill ta steget vidare. Och vi har ju Susanna med mig från Sävsjö. Vi har Elisabeth. Nu ska vi se, ingen annan som har gått den. Va? I våras så startade Anhild som bor här i Aneby. Och jag är igång någonting vi kallar Wow Step Out. Och det är, vi kommer köra den i vår igen. Och det är, man kan säga, det står så här, för vem? Tjejer och kvinnor som vill ha fördjupning, kallelsemedvetenhet och utmaning. Man kan säga att det är steget vidare från att bara gå på en wow-kväll och vilja ha lite undervisning och lovsång och så vidare. Utan man menar verkligen allvar med att jag vill ta steget ut eller steget vidare i det som Gud har kallat mig till, i det jag har. Och det kommer vi, jag har lite information här på, nämligen att det är 6 tillfällen, 6 torsdagar i Sävsjö då. Och ämnena är ledarskap, kallelse och gåvor, en helig ande med mera. Och man behöver anmäla sig då senast den 1 december. Och att jag har med den här, jag tänkte så här, att jag skickar runt, det är så bra nu att man inte behöver kopiera upp massa papper, utan jag har ett papper, men förmodligen har du en mobil, annars har du en penna så du kan skriva, men mobilen är ju klockren. Om du är intresserad, eller kanske tänker, det där ska jag säga till min dotter eller mina vänner eller och så vidare, Ta kort på den, eventuellt skriv ner då, annars så får du skriva till mig, får jag mejla dig den. Så har du informationen. För jag tror att det är fler här som både vill och kommer att gå detta, att få ta klivet vidare. Ska vi börja på den lilla sidan? Och så får väl ni längst bak skicka den vidare dit och så får den gå framåt. Och eftersom vi är kvinnor, det är ju så bra när man är kvinna, för då kan vi ju ni både skicka, ta kort och lyssna samtidigt. Det hade ju inte gått om det hade varit en mans kväll. Förlåt alla fina män där uppe. Vi är jättetacksamma att ni är här och har en uppgift med ljudet. Ja, men ta den, det är ju wow, step out, så det är för tjejer och kvinnor. Wow är, står ju för, om det är någon som kanske inte har varit på någon wow-kväll, står ju för women are worth, kvinnor med värde. Men nu ska jag hoppa direkt in i budskapet och ja, vi får se vad Herren bär av eller vad han tar vägen, höll jag på att säga, vart vinden blåser den här kvällen. Men jag älskar att tala om det profetiska, för jag ser vikten av det och jag ser vad det profetiska betyder både i mitt liv och olika människor då som får profetiska tilltal. Alltså det kan vara avgörande i en tuff situation och så kommer någon och så får man ett profetiskt tilltal på olika sätt och det är som att livet bara tar en helt ny vändning. Men poängen idag är ju att du kommer få lyssna lite till undervisning om det profetiska. Men sen vill jag avsluta med ikväll. Vi kommer inte ha förbön som vanligt. Vi ska inte tänka på våra egna behov idag. Utan vi ska sträcka oss lite vidare. Så får vi lita på att Gud tar hand om behoven ändå. Utan jag kommer vara med och förlösa mer av det profetiska i ditt liv här idag. Och de som vill kan också få vara med och be för varandra. Och så kan man få testa och pröva det profetiska, de profetiska vingarna, om vi får kalla det så. I Gamla testamentet så kom ju Guds ande tillfälligt över människor för specifika syften, specifika människor, specifika tillfällen. Till exempel så kan vi läsa om att Guds ande var över Mose, och jag läste det här idag, jag hade inte sett det just innan faktiskt, men när Guds ande var över Mose, för du vet, på grund av synden, syndafallet, så kunde inte Guds ande komma in i människan innan Jesus dog på korset. Innan vi har tagit emot Jesus och blir renade, så är inte templet öppet eller rent nog för att Guds ande ska kunna ta sin boning i oss. Och så var det ju på Gamla testamentet, de hade helt andra sämre förutsättningar faktiskt än du och jag. Men vi läser att Guds ande var över olika människor, till exempel Mose. Och du vet, Mose, när han förde det israelitiska folket ut i öknen, eller genom öknen, det var ju prisa Gud och sen var det gnäll. Och så prisade de Gud och så gnällde de. Vet inte om ni kan känna igen er själva, jag gör det ibland. Man har full tro och halleluja, allting kommer gå bra. Sen nästa dag när man vaknar så känns allting jättetufft och man tror inte Gud om miraklet. Där har vi ett val att ändå förtrösta på Gud. Men jag tror Mose, jag såg det här som sagt just de här verserna idag. Jag tror att Mose var lite trött på folkets gnäll efter alla dessa år. Så när folket gnällde då liksom, så blev han så trött. Och så i fjärde Mosebok 11:29 så säger han så här. För det var ju så här, i och med att Guds ande var över Mose, så fort de gnällde och ville ha någonting så kom de ju till Mose. De gick ju inte till Gud direkt. De kom ju till Mose och sa, kan du fråga Herren? Kan du säga till Herren? Alltså han var ju medlaren. Och han blev så trött på detta att Guds ande bara var över honom och att allting var tvungen att gå genom honom. Så i fjärde Mosebok 11:29 så säger han så här. Om ändå allt Herrens folk blev profeter genom att Herren lät sin ande komma över dem. Han var så trött på att gå deras ärenden. Men det du och jag vet då med facit i hand var ju att det faktiskt kom att ske senare. I Joel 2:28 så hör vi löftet om att den heliga ande skulle komma över oss var och en. Joel 2:28 säger så här, och det ska ske därefter att jag ska utgjuta min ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera. Och med detta vill jag säga, när vi får Guds ande så betyder det att vi alla kan profetera. Det står här, det är ett löfte. Sen när vi läser apostlarna, det här var ju ett löfte då Joel talar om som skulle ske. Sen i apostlagärningarna 2 så sker ju den första pingstdagen när Guds ande blir utgjuten. Och Guds ande är ju utgjuten nu så att vi kan alla ta emot och bli uppfyllda av den helige ande. Börja tala i andra tungor och profetera. Vad innebär det då att profetera? När man slår upp det i en helt vanlig ordbok, kan man göra också med Guds ord, då betyder det att frambära Herrens ord. Ibland tror vi att kunna profetera eller vara profetiskt, att det är något så speciellt, va? Att det är bara speciellt utvalda människor. Men det handlar om att då höra från Gud och sen frambära Herrens ord. Så egentligen enkelt och avskalat är det. Och därför innebär det också att alla här inne kan profetera. Vi kan alla höra och frambära Herrens ord. I andra Petrus 1:21 så står det, du får avbryta mig om du inte hinner med verserna. Andra Petrus 1:21. Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige ande har människor talat vad de har fått från Gud. Det är det som är att vara profetisk. Det är det som är att profetera. Att ledda av den helige ande, att lyssna in rösten från Herren. Och så talar man vad man har fått ifrån Gud. Och jag medvetet vill bara skala ner det lite för dig och mig. Förenkla det. Eller det är egentligen inte förenkling, för det är så det står. För att du och jag ska förstå, vi kan alla profetera. Vi kan alla vara profetiska. Alla kanske inte flödar i just nådegåvan. En profetisk nådegåva. Jag kommer komma in på alla de profetiska nådegåvorna, för det finns flera stycken. Det står i första Korinthierbrevet 14:1. Sträva ivrigt efter kärleken, men sök också vinna de andliga gåvorna, framförallt profetians gåva. Hur kan du och jag börja fungera? Jag är övertygad om att alla kan fungera i någon nådegåva. Förmodligen flera. Vi kan inte bestämma vilka. Vi kan inte bestämma när och hur och så vidare. Men vi kan söka att vinna de andliga gåvorna. Och jag tror att egentligen jag fungerar i flera gåvor av en anledning. Jag har sökt att vinna dem. Och jag kan säga att de jag inte ännu har fungerat i, söker jag att vinna. Jag har sagt det här, låt mig få fungera i den och i den. Och att jag får vara använd till maximalt, va? Till varje människa i de situationerna där det behövs. Det vi behöver förstå när vi då frambär Herrens ord, och detta är väldigt viktigt, både för dig som kanal för att profetera och också när du får någonting profetiskt till dig, eller kanske till en bönegrupp eller till en församling eller till ett land kan det ju vara. Det är att det profetiska är en tolkning av Guds ord. Det är inte säkert att varenda ord är från Herren, utan budbäraren har tolkat Guds ord och frambär Guds ordet. Och det måste vi förstå, att den kanalen som Gud använder, den kommer att färga budskapet något. Betyder inte att det behöver vara något fel, men det kan också vara att 95% är från Herren, 5% råkar vara Hanna för hon la till något eget. Det låter ju lite läskigt, men det är därför vi också är kallade att pröva allt. Och att vi inte heller bara, för att låt oss säga att Elisabeth profeterar över mig, och så känner jag, låt oss säga att hon profeterar 3 olika saker, så känner jag amen på den första, amen på den andra, men den tredje känner jag, nej, det var nog inte från Herren. Då är inte Elisabeth en falsk profet för det, utan hon är människa. Vi kan ibland färga budskapen, för vi kanske känner någon människa. Man ser ju människans yttre, om man säger det. Vi är inte helt befriade, vi måste förstå det, att vi kan färga det. Och det står ju så här i första Tess 5:20-21. Första Tess 5:20-21. För det första så står det så här, och det är väldigt allvarligt, för det gör många individer och till och med hela församlingar eller sammanhang. Förakta inte profetier. Du vet, jag har hört ord så här att nej, men i våran församling vi gillar inte det profetiska, så vi har stängt av det, så att vi, alltså man gillar inte någonting av det profetiska. Det betyder att man gillar inte en del av den som Herren är och det som han har valt att göra genom oss människor. Man till och med föraktar profetier. Och ofta om man har den inställningen att man inte tror på det, förmodligen har det väl fötts av att man har fått något falskt över sig, då föraktar man ofta också den som profeterar. Och det är väldigt allvarligt att vara, tala illa, tänka illa, vara emot Herrens smorde. Det är inte vårat jobb. Vi behöver inte ta emot allting, men vi ska inte döma någon. Då får vi be, välsigna och så får vi lämna det till Herren. Förakta inte profetier, men pröva allt. Och behåll det goda. Varför säger Herren så om allting skulle vara gott eller om allting bara skulle vara direkt ifrån Herren? Jag tror att återigen, det handlar inte om antingen eller, att den är profetisk, den kan profetera över mig, men inte den, utan då är den falsk profet. Jag tror det handlar om varje budskap. Vi ska inte förakta profetier. Det har varit väldigt tydligt. Markus och jag, min man och jag, vi har ju rest i väldigt många olika församlingar i Sverige. Jag vet inte vad det kan vara. Kanske 40-50, jag vet inte. Jättemånga olika sammanhang. Och vet du vad? Det är så tydligt, även om inte någon säger någonting till oss, så är det väldigt tydligt när det finns ett förakt för det profetiska. För det är som att det bara ligger ett lock över. Det är inte det att Gud inte brukar mig och Markus, utan det är som att det inte ens fungerar. Det är någonting som bara ligger över, ibland så illa då, som ett helt sammanhang, en hel församling. Och här säger Bibeln tydligt att vi inte ska göra det, men vi behöver pröva allt. Det är din och min uppgift. Alltså när du tar emot ett profetiskt budskap, eller det kanske talas ut då, som sagt, över en församling eller över ett land, då är det din och min uppgift att växa upp i Kristus och kunna pröva allt. Och jag skulle säga så här, är man mogen så kan man pröva allt utan att man lägger till att man börjar förakta profeten. Utan man förstår att det är fortfarande bräckliga kärl. Det är vanliga människor som för fram det. Varför behövs det profetiska då? Jo, i andra Korintherbrevet 14:3 så står det så här: men den som profeterar talar till människor och ger dem de här tre sakerna, tror jag ingen säger nej till: uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Är det någon som aldrig har behövt tröst någon gång? Någon som inte vill, som är mot uppbyggelse? Uppmuntran, nej, det är inte kul. Du vet, tänk att få himmelsk uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Och jag tror att tiderna, många gånger livet är ju inte alltid enkelt. Och tiden vi lever nu, det är lite kaos i politiken och det kan vara kaos på olika sätt. Vi behöver ha det här med det profetiska fungerande både i våra liv, i våra bönegrupper, i våra församlingar. För att få just de här viktiga ingredienserna av uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Och jag vet så många gånger från mitt eget liv när vi har fått någonting profetiskt. Någon människa, kan vara vem som helst, som kommer till oss och bara säger, jag bara upplever Herren säger så här. Och så är det bara ett ord rakt in i vår situation. Den förstår inte hur gudomligt det är. Men det blir en sån uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Det finns också profetier där det är förmaning och tillrättavisning. Jag kommer komma in på det. Men jag brukar säga så här, när du börjar att profetera, när du börjar att träna dig i detta, om du vill vara profetisk, om du vill komma med himmelsk uppbyggelse, uppmuntran och tröst till andra, börja med att de första 100 profetierna kan vara de här. Sen kan du börja förmana. Jag säger inte att Herren inte förmanar och tillrättavisar genom profetia. Men ibland möter jag också människor. Vi hade med oss till och med faktiskt en person på missionsfältet som sa så här, nej, men jag upplever att min livsuppgift är att förmana och tillrättavisa. Alltså då tror jag man har hamnat lite snett. Sen kan det vara fortfarande sanningen. Vi behöver ju kunna ta det också. Men jag tror inte att Gud kallar den person, stackars den personen i så fall, att det bara är dens uppgift. Den blir nog inte jättepopulär. Så låt oss ha det i fokus. Att det jag får ifrån Herren, kommer det hjälpa den här människan? Sen vet vi också att det andra ingår, men vi behöver inte börja där. Hur kommer man då igång att börja profetera? Jag tror att du sitter här för att du också, ja men jag vill också ha mer av detta. Eller du kanske aldrig har testat eller aldrig fått flöde i det profetiska. Och det är så underbart, det är så ljuvligt att bara få komma med det här tilltalen ifrån himmelen. Och du kanske är här att du är lite grön i det, du har aldrig testat eller du är i början. Och jag tror att flera av oss som redan är aktiva, man vill ha mer. Man vill flöda ännu mer i det. Men för att sätta igång och börja profetera, nummer ett är ju lär känna Herrens röst. För om du ska frambära Herrens ord, då måste du känna igen Herrens röst. Och i Johannes 10:4 så står det, det handlar om den gode herden. Du har säkert hört mig tala om detta bibelordet i var och varannan förkunnelse jag har, för jag älskar Johannes 10:4. När han har fört ut alla sina får går han före dem och fåren följer honom därför att de känner igen hans röst. Det här handlar ju inte bara om det profetiska utan det här är ju hela vår vandring med Jesus. Hur vet du att det är Jesus du följer om du inte känner igen hans röst? Kanske är någon annan herde vi följer. Du och jag behöver vara kvinnor kan vi säga idag och män. Som känner igen herdens röst. Och även det profetiska börjar ju med att känna igen herdens röst. Och det är ju när vi lär känna en person så känner man igen dess dialekt och röst också. Samma sak när vi umgås med Herren. Då kommer vi att lära känna hans röst. När vi umgås med han genom Guds ord. Då kommer vi att lära känna hans röst. Och då kan han tala på alla dess möjliga olika sätt. En av grunderna till att profetera det är verkligen att vara tillsammans. Att lära känna honom vars ord som du ska frambära. Alltså jag skulle kunna säga så här. Beatrice är ju våran underbara medarbetare. Och hon känner ju också Marcus då väldigt väl förstås. Min man, vi jobbar tillsammans. Och jag känner hennes man också. Och jag skulle kunna säga så här till Beat. Så här och så här sa Marcus. Och i och med att hon känner Marcus så skulle hon kunna urskilja, har Hanna hittat på detta? Eller är detta någonting Marcus skulle säga? Skulle jag säga att du behöver komma mer eld över Sveriges folk? Så säger Bea, det är Marcus som har sagt. Skulle jag säga att Marcus säger att han vill ha mer lakris? Då säger Bea, nej. Det där var inte Marcus röst, han gillar inte lakris. Så jag skojar lite och säger så här, vi köper med oss gott och blandat påsar när vi är ute på missionsfältet. Och då brukar jag låta lakrisen vara, för den går ju inte åt ändå. Så äter vi de andra först och vet jag att han kommer inte ta lakrisen. Den finns kvar till mig sen ändå. Varför säger jag detta? Jo, för att när man är tillsammans med någon, när man lär känna någon, då kommer man också känna igen hur den talar, vad den talar. Det är samma sak som med en person. När jag, om jag så skulle höra nu, låt oss säga att jag skulle höra en profetia som till och med talar mot Guds ord. Eller som säger att Gud dömer alla. Alltså det skulle vara något helt uppåt väggarna. Då skulle jag ju veta direkt, det är inte den guden jag känner. Och då tar jag inte heller emot den profetian. Så det är lika viktigt både när vi ska profetera och när vi ska pröva det. Och jag tänker så här, och just att höra Guds röst. När någon profeterar, jag brukar ofta tänka när personen, om jag vet lite vem det är, bär den frukt i sitt liv av att höra Guds röst och följa Guds röst. För att om någon skulle profetera där och profetera där och profetera där, men själv bär den ingen frukt från sitt liv. Alltså själv vet den inte var den är på väg. Själv vet den inte vad den är kallad till. Själv vet den egentligen ingenting, höll jag på att säga. Alltså den är inte ledd av herdens röst för sig själv. Då är det också väldigt allvarligt att börja profetera Guds vilja och frambära Herrens ord till någon annan. Om jag inte först vet, vad är Herrens ord till mig? Och jag säger inte att det är alltid lika lätt att höra Guds röst och veta allting. Ibland är vi alla lite förvirrade och kanske att ska vi gå höger eller vänster här och så vidare. Det är inte det jag talar om. Men jag talar om ett liv där man inte bär frukt av att följa herdens röst. Det andra som jag vill säga då, det är att våga gensvara på Guds tilltal. Alltså om du vill börja profetera i ditt liv, våga gensvara. När den där tanken kommer, när den där bilden kommer. Jag kommer tala om lite olika sätt som Gud kan tala för att bara liksom vidga våra sinnen och vidga våra hjärtan så vi förstår att de flesta av oss hör redan Guds röst och har förmodligen redan fått profetiska budskap. Men vi behöver våga gensvara. Om jag så får en bild hela tiden när jag ber för Elisabeth, att man vågar gensvara och säger, Elisabeth, man behöver inte säga Herren säger. Utan jag kan säga, Elisabeth, när jag ber för dig, du får pröva detta, men jag bara upplever så starkt den här bilden till dig. Då har jag tagit det första klivet ut på vattnet i det profetiska. Eller vad det nu är man får. Jag vet att Beatrice många gånger när vi har tjänat tillsammans så har hon fått en profetisk sång. Och den här sången blir som en profetisk budskap antingen till allihopa då. Eller till vissa specifika eller kanske en specifik. Återigen, jag kommer komma in på lite olika sätt. Men just att man vågar gensvara. Och det perfekta tillfället, det är ju när man ber tillsammans med sina vänner. Ni kanske är med i någon bönegrupp. De flesta församlingarna bygger ju också på att man är med i någon lite mindre grupp helt enkelt än en stor församling. Där är det perfekt att börja pröva sina vingar. Att ni ber för varandra och prövar det här profetiska. Det måste ju inte alltid vara när man ber heller givetvis. Det kan vara mitt när du sitter och dricker kaffe med din väninna. Och så bara får du en bild eller ett tilltal eller kanske ett bibelord. Men våga gensvara på det. Och återigen, man kan vara lite ödmjuk och smidig och försiktig. Och säga, jag bara får det här bibelordet om igen. Det kanske är från Herren till dig. Men där har du framburit Herrens ord. Och du vet, det är ju så med allting egentligen i livet, men också med Herren. När vi börjar ta de här första stegen, då kommer det komma mer. Alltså ju fler steg vi tar, desto mer detaljer kommer du få. Desto mer kommer du profetera. Desto mer kommer du känna igen när Herren vill att du ska profetera mitt på ICA kanske. Eller vad det än kan vara, i tid och otid även där. Jesus sa ju till Petrus de här kända orden, ni vet, när han kom gående på vattnet så sa han, kom. Och Petrus var den enda av de 12 lärjungarna som gensvarade och hoppade över båtkanten och började gå på vattnet. Idag säger han till dig, kom. Låt mig hjälpa dig att börja profetera. Han vill använda dig profetiskt, men du måste ju ta det där lilla hoppet och steget, liksom att våga gensvara. Om det så blir fel, vad gör det då? Vad gör det? Ibland kan jag få bekräftelse när jag har profeterat att de kommer fram. Ibland då ett halvår senare, för det kanske tog ett halvår innan profetian var uppfylld. Ibland kan någon komma fram när jag har profeterat och så säger de, åh, de är mitt i prick. Men om de inte kommer fram, alltså jag rörs inte så mycket av det. Det är ju härligt, men jag söker inte den bekräftelsen. Utan jag vill bara gensvara på det som Herren lägger på mitt hjärta. Sen kan det vara bra om man, speciellt i sin bönegrupp eller lilla gruppen, var väldigt uppmuntrande att man faktiskt bekräftar varandra. Ja, den där bilden talar verkligen till mig. Alltså, den var till mig. Och det är ju inte alltid när man profeterar att man vet vem det är till. Ibland då till exempel när Bea har sjungit en sång, hon vet ju kanske oftast inte vem det är till. Ibland kan jag få ett kunskapens ord att det är någon här och jag får den här bilden. Och så får man ju ta emot då den som det är till. Andra gånger, för mig är det så här. Gör ingen liksom teologi av detta nu. Men för mig många gånger, under tiden då, om man säger när jag är i sitsen att jag har en mikrofon och står som jag gör nu. Då är det som att min blick, det är som att Gud låter min blick komma på en viss person hela tiden. Och så bara förstår jag, ja men vänta nu, Gud har någonting, nu får Susanne bli mitt exempel här. Ja men Gud har någonting, det är som att jag predikar vidare och så bara kommer det tillbaka va. Eller så kanske att jag har fått en bild över Susanne. Men ibland vet jag inte ens innan jag går ut på vattnet vad budskapet är. Men jag bara upplever det precis som ett lite ljus, lite extra fokus på Susanne. Det behöver inte alltid vara så, men för mig är det ofta så. Och så bara, ja men jag bara upplever Gud har ett profetiskt ord till dig. Och så har jag inte ens fått det innan. Men jag bara vet att Gud har det. Och så kommer det när jag tar det här klivet. Annars får man väl säga, förlåt, det var fel. Jag fick ingenting. Det har inte hänt faktiskt. Utan just när man tar det här klivet. Ibland kan jag veta lite. Jag kanske börjar få en bild över dig här liksom. Och då vet jag att jag får den här bilden, va. Och så stannar jag till och ger dig den bilden. Och så predikar jag vidare. Men det är verkligen inte alltid så. Utan ofta när jag bara ser Gud vill någonting till den här kvinnan här. Och så tar jag klivet på vattnet. Och då kommer det. Och jag tror att precis det här samarbetet är det ju alltid Gud vill ha med oss. Att vi litar på honom. Att vi vågar gå på vattnet. Och återigen vill jag koppla samman. Jag tror det var profetiskt, Elisabeth, när du sa att vi ska ligga på altaret. För vet du vad? Om vi ligger på altaret döda då, vi är korsfästa med Kristus, då gör det ju heller inte så mycket om jag gör fel. Eller till och med råkar göra bort mig lite. Ja, men vad gör det då? Alla tycker inte om det. Någon kanske, något var fel. Något. Då gör inte det så mycket. Om inte jag är rädd. För jag är inte rädd om mitt rykte. Jag är bara rädd om Herrens rykte. Alltså jag vill bara peka på honom. Jag vill inte ha någon ära. Jag vill bara peka på honom. Och om det då blir att jag råkar göra lite fel. Ja, vad gör det då? Det är inte så farligt. Vi i Sverige behöver öva oss på att göra lite fel ibland kanske. Och just det här att ingenting är för litet för Herren. Och jag vill bara dela ett vittnesbörd där. Någon har kanske hört mig dela detta innan, men det var så klockrent. För ibland kan vi tänka, återigen när man får något profetiskt, att det ska vara så specifikt och i detaljer. Och att vi till och med själva ska förstå det vi får till någon annan. Men alltså du är ju en situation som kanske inte jag vet om. Så en bild eller tilltal till dig kan ju tala rakt in i ditt liv. Fast jag inte ens förstår vad det är jag säger. Det är på svenska, va? Men. Och vid ett tillfälle så vet jag och Markus gick igenom. Det var några år sedan så gick igenom det var en tuff period. Det var många olika omständigheter och saker som hände då under en längre tid. Och man blir ju lite så här när det är en grej, va. Men har ni tänkt på det att ibland när en sak sker så sker det två och tre saker till. Har ni varit med om det också i livet? Vi får bara hålla fast och lita på Gud. Och då var det en sån tid i våra liv för några år sedan. Och jag var så trött liksom. Och jag bara kände liksom att och människor lite talar emot. Och man kanske inte fick så mycket uppmuntran. Och det var så här. Och jag vet, jag sa så här till Markus några gånger. Jättetrosfyllda ord. Jag undrar om någon är glad för det vi gör liksom. Man kände så lite ibland, va. Man kämpar på. Man vill bara göra Herrens vilja. Och man vill bara göra gott. Men så blir det fel ibland. Men jag undrar om någon tycker om oss ungefär. Va? Jag undrar om någon gläds över det vi gör. Jag hade väl sagt det några gånger, som sagt, väldigt trosfyllda ord. Så åker vi och har ett möte någonstans i Sverige. Och vi predikar, jag tror det var till och med jag som predikade den kvällen. Och vi hade ett härligt eftermöte och så vidare. Och sen när det var slut så var det ju fika, för det var ju i Sverige. Man kan ha det före eller efter, bara man har det. Och så kommer det fram en man som vi kände lite. Inte sådär superväl, men lite grann så man kände honom lite. Och jag såg liksom att han gick inte ut i fikat, utan vi stod och pratade med några, kanske bad för någon. Och han gick liksom inte ut, så jag såg liksom att han sökte vår kontakt. Så jag tänkte, han vill nog ha förbön eller någonting. Men så kom han fram sen och så bara sa, nu har jag brottats hela det här mötet med. Jag tror jag har tilltal till Markus och dig. Jaha, men och jag tänkte, ge mig det då. Du behöver inte brottas. Jag har verkligen brottats det. Ni vet säkert det här, va? Ni vet säkert detta och det är så litet. Men jag bara, ja men säg bara liksom. Jag bara hör hur Herren har sagt så här hela mötet. Himmelen är glad över er. Jag menar, kunde det vara något bättre som vi hade kunnat få just i den situationen? Men han tyckte ju liksom, ja men det vet ju Markus och han. Och det är klart vi visste egentligen, va. Men just där och då. Så var det bästa trösten, ett profetiskt ord som vi kunde få. Så med detta vill jag säga, tänk inte att någonting är för litet eller för enkelt. Vid flera tillfällen så har det kanske bara kommit människor, eller Gud har lett mig till människor. Där man kanske bara sagt att, jag bara upplever Gud säger, han älskar dig. Och det är klart att alla vet det i kyrkan om man är frälst och så. Men just då kanske det är precis det som man behövde höra lite extra. Och jag vill bara tala om några olika typer av tilltal. Och man behöver inte fundera så mycket. Ska jag få det? Ska det vara så? Ska det vara så? Jag vill bara undervisa lite för att vidga våra liksom sinnen. Så att vi kan förstå. Det kan vara på alla möjliga olika sätt. Som Herren vill tala genom dig. Och en sak då som kanske är väldigt tydlig. Det är bibelord. Och du får inte tänka att ja, men det är bara bibelord, den kan ju läsa Bibeln. Men hur många gånger har inte bibelord talat rakt in i ditt liv? Rakt in i mitt liv och min situation. Jag vet vid någon tillfälle bara när vi bad, vi var ju bästa vännerna ungefär, var tillsammans och så bara bad vi lite efter vi hade haft en god kväll tillsammans. Och så bara fick jag ett bibelord och ett bibelord och bibelord och så här, jag bara får det här bibelordet och hon börjar gråta och sånt. Det är mitt favoritbibelord i hela Bibeln och det är det jag står på konstant i den här och den här situationen. Jag visste situationerna men jag visste inte att det var hennes liksom bibelord som hon stod på. Och det kan vara på många andra sätt. Det kan ju vara, jag vet jag hade ett möte i Vetlanda för några veckor sedan. Eller när det var månad sedan kanske det är nu. Tiden går fort. Och så var det förbön. Och så, jag tror jag var själv. Markus var hemma så jag bad för liksom alla de som hade kommit fram. Och till en av männen då så får jag ett bibelord. Och jag bara sa, jag bara får det här bibelordet. Det står där och det står så här. Ja, och han sa ingenting då utan jag gick vidare och bad för alla. Sen efteråt så kom han fram och var verkligen berörd och sa... Jag går igenom, han kanske inte berättade i detalj, så han berättade liksom lite att det var en situation. Och på samma dag, förmiddagen kanske då, eller eftermiddagen, för det här mötet var på kvällen. Så sa han att då fick jag ett sms med just det här bibelordet. Och jag blev så berörd. Och nu, bara några timmar senare, så ger Gud mig exakt samma bibelord. Så tänk inte att ett bibelord är någonting litet. Utan det kan ju verkligen vara det här remaordet som talar rakt in i en annan persons liv. Någonting som Gud använder mycket av, det är ju bilder. Du kan få en bild som återigen vill jag poängtera. Du kanske inte ens förstår bilden. Ibland så kan du få en bild med en uttydning och då ger du båda. Men ibland kanske du bara får bilden. Och jag har ju en lite rolig berättelse på det. Det var för några år sedan jag hade ett kvinnomöte. Så jag kommer ihåg det var en kvinnofrukost och så hade jag predikat. Och så fick jag lite profetiska tilltal och så fick jag en bild till en kvinna som satt och för mig... En främmande kvinna. Och så fick jag bilden av, jag tror det var till och med bilden av att jag ser som en mamma med flera barn runt dig. Och sen efter jag hade gett bilden så tänkte väl jag i mig själv då att ja, men så började jag tyda lite. Jag tror det betyder det här och det här. Och liksom att ja, Gud vill göra det här och det här. Och så gick jag vidare då. Det var lite fler profetiska tilltal till olika kvinnor. Och så var frukosten slut. Och på eftermiddagen så låg både Markus och jag och vilade lite inför kvällsmötet. Och då brukar jag alltid checka av med Gud. Jag brukar inte springa runt och söka bekräftelse från människor. För några kommer tycka om det, några kommer inte tycka om det. Några kommer gilla dig skarpt, andra gör inte det. Så det är lika bra att sluta och försöka få människors liksom. Ja, du kommer inte bli omtyckt av alla. Men på eftermiddagen låg jag där och checkade av lite bara och tänkte igenom vad jag hade predikat och liksom den här frukosten. Och så brukar jag alltid fråga Herren, har jag varit lydig? Kunde jag göra någonting bättre? För jag vill gå den heliga andes skola. Den är allra bäst. Sen tillrättavisar han mig ibland genom andra människor förstås. Men jag bara kollar av med en heliga ande och så säger han så här. När jag låg där och bara bad lite tyst, du vet, liksom, bara jag och Gud. Och så säger han så här, ja du vet den här bilden du fick, jag hade bara fått en bild den morgonen då. Ja den där bilden du fick, den var om mig, men uttydningen var av dig. Och jag vill bara säga det för att du vet ibland kan du få en bild. Men du får fråga nu kan jag säga de sista åren då, dubbelkollar jag alltid om vi säger att jag får en bild till Jennifer här. Innan jag också ger någon slags uttydning, som det kanske sker många gånger, så kollar jag med Herren. Är det något mer du vill säga? För annars kan man bara lita på att den bilden talar till den här personen. Oavsett om den inte ens betyder någonting för dig. Det kan ju givetvis vara ett budskap du får. Alltså du får ett budskap ifrån Herren till någon annan person. Det som du skriver ner, det kanske till och med är ordagrant. Eller du kanske säger att jag tror att du upplever att Herren vill säga så här och så vidare. Så att givetvis ger han budskap. Många gånger är det bekräftelse. Många gånger är budskapen kunskapens ord som jag kommer komma in på också. Där det kanske inte är, budskapet kanske inte ens egentligen ger dig en lösning på din situation, men det ger dig en bekräftelse på Gud ser dig, Gud älskar dig, han vet om din situation. Jag vet någon gång bara att exempel jag hade fått, eller en bekräftelse många gånger. Jag vet någon annan gång jag bara fick till en kvinna så här att ja, jag bara upplevde till dig som sitter där nere, hon satt långt ner, att det där som du har tänkt på nätterna, det ska du göra. Och sen gick jag vidare i mitt budskap. Och då var det, då hade hon legat liksom på vaken på nätten och funderat då. Jag tror det handlar om hon skulle säga upp sig eller inte. Och så gjorde hon det sen då. På grund av att hon upplevde att det var från Herren, en bekräftelse från Herren. Som jag sa, en sång kan vara profetisk. Alltså det kan vara någonting som berör både i budskapet men också smörjelsen över, som till exempel i det här fallet, över Beatrice eller över den gåvan som Gud har lagt i henne. Jennifer, du kommer bli använd i detta. Jag bara, Herren säger det. Du kommer bli använd i profetiska sånger. Där du bara, dels så kommer du få sånger som du kommer skriva ner givetvis och sjunga ut. Men du kan också få sånger som redan finns. Och då ska du sjunga dem. Även om du får bryta ordningen lite. Men om Herren manar dig en speciell sång som inte lämnar dig. Bara var frimodig, säga, jag bara känner vi ska sjunga den här nu. Och så kommer den bli som ett profetiskt budskap. Jag bara upplever Herren säger det till dig just nu. Förvänta dig det och våga gensvara. Även om du behöver bryta någon slags ordning. Vi skulle ju bara ha tre sånger och det här blir fjärde. Ibland kan det vara så. Men våga, gör det. Är det Bea vid pianot så säger hon amen direkt. Men sånger kan verkligen vara profetiska. Jag vet under min tid när jag kämpade mycket med att vara sliten och utbränd symptom. Så fick jag en sång via YouTube, ni vet, som ett klipp då på YouTube. Av min moster. Jag känner inte henne så väl. Hon bor i Jönköping. Alltså hon är jättegod och gullig. Så, men det är ingen som jag har en liksom, regelbunden relation med så. Och hon visste väl om ungefär att jag var lite sliten och så. Men så skickade hon en sång då. En lovsång eller en kristen sång i alla fall. Jag vet inte om det var just lovsång. Och när jag lyssnade på den, jag blev så betjänad. Det var någonting med Herren är min herde och han låter mig vila på gröna ängar. Men vet du vad det märkliga är? När jag har sökt på det här klippet, för det är ju så fint också. Det var bilder och så här, ni vet, som det kan vara på YouTube. När jag har sökt på den, många gånger har jag aldrig hittat den igen. Men det var bara en profetisk hälsning rakt ifrån himlen. Det löste ju inte min situation. Men jag bara förstod, Gud är med mig. Allting kommer att ordna sig. Jag kan bara lita på honom. Det kan vara syner och drömmar som du får som profetiska. Jag har inte fått drömma jättemånga gånger, men en gång så fick jag en väldigt allvarlig dröm. Jag har fått det några gånger till mig själv, men jag har också fått det som ett profetiskt budskap till en person i min närhet. Och jag fick det som att den leker med elden, och om den inte passar sig kommer den bränna sig. Och jag vaknade och jag visste, och jag såg den här personen i drömmen och jag bara kände, hur ska jag kunna förmedla? Det var också en person som kanske inte var jättevan vid det profetiska eller att Gud talade. Den var kristen och så, va? Men så jag vandrade, så jag försökte kontakta dem mitt i sommaren och jag bara kände, jag hade sån gudsfruktan över mig. Jag måste varna den här personen. Jag visste inte vad det handlade om. Men bara att det var någonting, att den lekte med elden. Om den inte passar sig kommer den bränna sig. Och så får jag äntligen tag i personen och jag sa, kan du sätta dig ner? Det är ju inte så kul att säga, man, det var för telefon. Då tror man att det är något väldigt allvarligt. Men så bara säger jag, jag har bara fått en dröm. Och jag tror verkligen att den är från Gud. Så jag bara säger vad det är. Och så berättar då att jag såg dig där i drömmen. Och så bara får jag det här budskapet. Att om inte du leker med elden. Och om du inte passar dig kommer du bränna dig. Och jag hör ingenting. Jag sa, hallå, hallå. Och då gråter den här personen på andra sidan. Och bara sa, det här är från Herren. Det här är från Herren. Den här personen visste precis vad det var för situation som den lekte med. Och Gud varnade personen. Det kan vara drömmar. Och det kan också vara profetiska handlingar som du får. Att någon ska göra någonting. Jag vet, ni hade ett kvinnomöte nere på, jag tror det var på Hönö. Så bara fick jag en profetisk bild av att det låg kallelse. Jag såg som guldringar på marken. Och hur det låg över en specifik kvinna. Jag bara sa, jag bara ser det. Du har lagt ner din kallelse. Den ligger här och glimmar, men du kan ta upp den. Och om du är villig att ta upp den så vill Herren att du gör det rent fysiskt. Som en profetisk handling. Och den här kvinnan blev så starkt berörd. Hon liksom restes upp och gick fram. Det låg ju ingen riktig ring, va? Men en profetisk handling där hon bara, jag tar den, jag plockar upp den på nytt, Herre. Och idag vet jag att hon är i tjänst för Gud igen. Det kan vara en profetisk handling. Jag bara försöker vidga våra vyer. Det sista som jag vill tala om innan jag vill be och bara förlösa det profetiska. Och du sen som vill vara med och be. Inte jag ber för dig, utan det här är din skola, din träning. Och jag kommer inte tvinga någon, för vissa tycker det är lite obehagligt. Alltså, inte obehagligt kanske, men man kanske tycker att jag känner inte den, eller jag vill inte, eller jag känner mig lite för grön. Då tvingar inte jag någon, utan då bara avrundar be. Jag kommer spela lite samtidigt. Men om man vill så bara gör vi så lite som man sitter. Kan man gå samman, kanske 3-4 stycken. Och så ber vi för varandra. Och det är ingen press att man ska få massa. Men när vi ber om, och jag tror när du får någonting, våga tala ut det. Om det är ett bibelord, om det är en bild, om det vad det än må vara. Så du får vara i funktion. Det sista då som jag vill säga det är att vi kan också profetera genom att vara använd i andens nådegåvor. Och nåd plus gåva, det betyder att det är ingenting vi förtjänar. Att vara aktiva, vi har ju fått naturella eller naturliga gåvor, eller hur? Någon är lite mer ledare, någon är estetisk, någon är musikalisk. Men sen så har vi också fått nådegåvor. Och jag vill säga det igen, om inte du fungerar i en nådegåva här idag, så vill jag bara be att förlösa dig. För du kan fungera i minst en gåva. Och det finns ju, nu ska jag säga 1, 2, 3, 4, 5 eller 5, 6, som är kopplade till det profetiska, och jag kommer inte beröra de andra idag. Men när vi läser i första Korinthierbrevet 12 så hoppar jag lite i verserna nu, men du kan skriva första Korinthierbrevet 12 om du skriver ner något. Där står det så här: bröder, och vi får ju säga systrar också, jag vill inte att ni ska vara okunniga i fråga om de andliga tingen. Och i vers 4 står det, det finns olika slags nådegåvor, men anden är densamme. Så står det så här i vers 7, hos var och en uppenbarar sig anden så att det blir till nytta. Där är du och jag inkluderade, var och en. Och återigen, låt oss lämna det här basic-stadiet att vi känner någon slags fördömelse om vi inte har ännu fungerat i någon nådegåva. Ja, men då kan du säga, idag vill jag börja. Alltså, jag vill börja nu. Det finns ingenting att någon är bättre eller sämre. Eller, det handlar inte om det. Men det handlar om att, herre, jag är hungrig. Jag vill vara mer använd. Jag vill vara brukad. Den ene får av anden ord av vishet. Visdomens ord. Det är ofta det är inte bara en vishet, utan visdomens ord är kopplat till det profetiska. Då får man en gudomlig lösning för någon människa. Kan ju vara in i sitt eget liv med. En gudomlig lösning som den inte har kunnat tänka ut eller veta om rent mänskligt sett. Och absolut inte jag då har kunnat veta det över ditt liv. Men det här är visdomens ord, en gudomlig lösning på din situation. Sen står det den andra ord av kunskap genom samma ande. Kunskapens ord är övernaturliga sakkunskaper som man kan få om någon annan. Och det ger ju ofta inte den här lösningen, men det ger en tröst. Många gånger använder Herren detta för att bara säga, jag vet din situation, jag vet vad du har gått igenom, jag vet tårarna som du har gråtit, men Herren vet om dig. Och du vet, bara det lilla hjälper, för då vet man, det löser ju inte situationen, men då vet man, jag är älskad av Gud, jag är sedd av Gud. Och så många gånger kunskapens ord är så viktigt, vi får igång i våra liv och i våra församlingar. Det är en av de vanligare nådegåvorna att fungera i. Man kan även få kunskapens ord om helande, till exempel. Min man Marcus får det väldigt många gånger att han får som ett kunskapens ord. Jag ser framför mig ihop med en bild. Alltså allt detta hör ju ihop med bilder och drömmar och alltså hur Gud talar. Så flera gånger kan han får så här, jag ser en bild nu av en cykelolycka och så ett skadat knä. Och så bara hör han Herren säga, idag är det någon här som har varit med om en cykelolycka. Ditt knä är skadat, men idag vill Herren hela dig. Alltså det skapar ju tro också, mer än att bara komma fram för förbön av helande. Och så här vill Gud använda både dig och mig. En för gåvan att profetera, det är ju allt detta, de här olika profetierna då. Och ofta är det en mix av allting, så sitt inte och tänk, är det visdomens ord, kunskapens ord, spelar ingen roll. Det handlar om att frambära Herrens ord. En annan är att skilja mellan andar. Och sen så står det också att en får gåvan att tala olika slags tungomål. Och här vill jag säga, det handlar inte om att vi inte alla kan tala i tungor. Jag menar på att det finns tre olika tungotal. Och då är det, ett är det här att när vi blir fyllda av den helige ande, som det var apostlagärningarna 2, när tungor av eld satte sig på var och en av dem. När, då får vi ett tungotal, som det stod innan, tungotalet bygger upp oss själva. Det är ett bönespråk, ett himmels bönespråk, där vi bygger upp oss själva, där vi talar hemligheter med Gud. Det är för alla. Det är för alla. Men sen finns det också en nådegåva att tala olika tungomål, och så står ihop en annan att uttyda tungomålet. Det är en nådegåva. Jag fungerar i detta, och för mig fungerar det så här. Jag menar, mitt tungotal kan jag ju, jag brukar skoja och säga, jag kan sätta på min tungotalsknapp så här, shikibara lagindora labanda. Alltså vårt bönespråk bestämmer vi över själva. Men den här gåvan, nådegåvan av tungotal, det är precis samma tungotal som kunskapens ord eller att profetera. Det är ingenting jag styr. Jag kan inte styra när och över vem jag ska profetera. Det tungotalet kan inte jag styra över. Men flera gånger så får jag ett sånt här tungotal, och så finns det ju också då att uttyda tungotalet. Varje gång jag flödade i den här gåvan, det var den första som jag började fungera i, då märkte jag hur mitt tungotal, jag säger ju inte detta, för det står inte i Bibeln så här, men jag säger inte att det alltid är så här, men så här är det för mig. När jag fungerar i den gåvan, så låter mitt tungotal helt annorlunda. Är det någon annan som fungerar i den nådgåvan? Ja. Låter ditt likadant eller annorlunda? Annorlunda. För jag har hört det på de flesta, men det står ju inte så i Bibeln att det kommer låta annorlunda. Men för mig är det så varje gång. Du skulle höra det om du har hört mig be i tunga mycket, och sen så kommer nådegåvan tungotal. Då låter, för mig låter det mer som ett språk. Och det blir liksom lite tydligare ord, va? Det andra bara rabblar jag på något sätt. Men, och sen, jag fungerar alltid i uttydningen också. Det är ju inte säkert, men jag får alltid tungotal, och så får jag också uttydningen. Och då funkar uttydningen som ett profetiskt ord. Det kan vara ett kunskapens ord, det kan vara tröst, det kan vara vägledning och så vidare. I vissa fall kanske det är att du fungerar i tungotalets nådgåva och någon annan fungerar i uttydningen. Återigen är det ingenting vi kan bestämma över själva. Det sista som jag vill säga, klockan är mycket och vi ska bara be över dig. Och som sagt, ni som vill sen, ber du för gärna sätta dig vid pianot. Men jag vill bara be, för jag tror också att man förlöser någonting man har som gåva. Tror jag man kan förlösa som gåva. Och jag tror att jag kan verkligen förlösa det profetiska mer över ditt liv. Det handlar inte om att du tar min gåva. Det är ju, allting är ju från himmelen. Men att jag vill bara vara med och förlösa det över dig här idag. Att få flöda mer i det profetiska. Men jag vill ändå säga två bibelord till. När vi talar om allt det här med nådegåvor och det profetiska, så är det någonting som vi behöver, som vi ska söka att vinna, som vi ska längta efter. Och jag vill hela tiden ha mer av detta, för jag har sett vad det gör i människors liv. Men vi behöver komma ihåg de här sakerna som egentligen, eller den här saken som står i båda verserna. I första Petrus 4:10 så står det, tjäna varandra. Var och en med den nådegåva han har fått som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Varför vill Gud att du ska profetera eller ge, att du ska få nådegåvor? För att betjäna och tjäna varandra. Inte för att vara häftig, inte för att briljera, inte för att liksom kolla på mig. Allting i Guds rike handlar om att tvätta andra människors fötter. Och i första Korinthierbrevet 13:2. Första Korinthierbrevet 13 har du hört på många bröllop. Och om jag ägde profetisk gåva och kände alla hemligheter och hade all kunskap, och om jag hade all tro så jag kunde flytta berg, men inte hade kärlek, så vore jag ingenting. Och med detta vill jag säga, det är egentligen samma sak. Återigen, vi behöver detta i våra liv och i våra församlingar. Men motivet bakom är kärlek. Alltså motivet bakom är att betjäna och tjäna varandra. Tack Jesus, ber du för gärna börja spela. Vi kan väl göra så att vi ställer oss upp, klockan är 8:15. Och känn dig helt fri nu, men jag vill bara be för dig. Alla ni som känner att Ja, men jag vill bli förlöst i detta. Ni kan väl bara ta och räcka händerna, så blir det bara som en profetisk handling här idag. Att ta emot ifrån himmelen, för det är ju han som gör det. Men Gud använder också människor för att förlösa olika saker. Så kommer jag bara be ut över dig var och en och bara förvänta dig, oavsett hur långt du har kommit, om du inte har gått på vattnet alls eller har sprungit på vattnet länge. Men att du ändå ska få mer av det profetiska. Så jag vill bara förlösa det, och sen därefter så bara vill jag att vi stannar kvar, ni som vill. Gå ihop lite så som ni sitter. Be för varandra, det behöver inte vara några långa böner, men be för varandra, betjäna varandra och förvänta dig att du ska få något profetiskt. Men känn inga krav, känn ingenting, men du kanske får ta emot något underbart profetiskt istället. Herre, vi bara prisar dig, Herre. Tack att du är givaren av alla goda gåvor, Herre. Tack, Herre, att du vill inte hålla tillbaka din heliga ande från någon här inne idag, Herre. Och Herre, jag bara ber först och främst om att den heliga ande ska bara komma och fylla oss var och en, Herre. Herre, vi ber att du ska bara fylla oss på nytt, heliga ande. För det är du som är källan till alla andens gåvor, till det profetiska, till att höra Guds röst och frambära vad den Herren säger. Och Herre, just nu så bara förlös dig över varje kvinna och tjej den här kvällen, Herre. Jag bara tackar dig, Herre, att vi är här för att söka att vinna nådegåvorna, Herre. Herre, jag bara tackar dig att jag får förlösa profetians nådegåva, kunskapens ord, visdomens ord, tungotalets och uttydningens gåva, gåvan att skilja mellan andar, Herre. Herre, jag bara tackar dig att varje kvinna här inne, du ser deras längtan, du ser deras hunger, Herre. Jag bara förlöser det just nu, Herre. Herre, jag bara förlöser förmågan att frambära dina ord, Herre. Herre, jag förlöser också en frimodighet att våga gå på vattnet, att våga utvecklas och gå vidare i detta, Herre. Herre, jag bara tackar att varje tjej och kvinna i det här rummet, Herre, ska bara få vara med och betjäna människor där de är, där de befinner sig, med det profetiska, Herre, med de nådegåvorna som du vill bara förlösa, som du vill väcka till liv, Herre, som du vill ska få växa i deras liv, Herre. Herre, vi bara ber om dig just nu, Herre. Herre, jag bara tackar dig, Herre. Du ser varje hjärta. Herre, du ser alla händer som är sträckta, Herre. Att de vill bara ta emot ifrån dig, Herre. Herre, jag bara prisar dig. Jag bara förlöser en profetisk våg just nu, Herre. Jag bara förlöser dig just nu i Jesu underbara namn. Amen. Amen. Vi bara fortsätter och är inför Herrens ansikte. Känn dig fri, klockan är snart nio. Du behöver inte känna, det är full frihet här. Det vet jag att Elisabeth och gänget står för. Men om du vill, vänd dig om till, ni kan vara både två, tre och fyra. Och så bara betjäna varandra där ni står. Annars så bara är vi inför Herre. Jag vet inte om du vill spela någonting. Jennifer kanske vill hjälpa till och sjunga. Men vi bara gör det lite försiktigt och så tar vi fokus på att det profetiska ska bara få flöda. Men gör gärna det, ta tillfället, lägg din hand bara på kvinnan jämte dig eller bakom dig beroende på hur du står. Och så bara ber du, betjänar och så förväntar dig att flöda i det profetiska. Tack Jesus, tack Jesus.